Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Talk about it. You may rather be joking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out. The next stop's where I get off.
Äntligen är podden tillbaka efter några veckors uppehåll, och på vilket annat bättre sätt att dra igång med än att gästas av Ebba von Sydow. Ebba är ju i grunden journalist, men har sedan avslutade studier sysslat med en rad olika saker, såsom varit musikredaktör för P3, chefsredaktör för såväl Expressens fredagsbilaga som Veckorevyn. Hon har skrivit böcker, varit programledare i Go'kväll, arbetat med det kungliga bröllopet och bloggat en hel del. Vi kommer att prata om detta och mycket, mycket annat. Som jag nämnde i senaste avsnittet med Fredrik Wikingsson, så är jag just nu i uppstarten av min C-uppsats i skolan som kommer att ta en hel del tid. Och detta innebär att jag nu under våren kommer att släppa avsnitten lite mer sporadiskt. Så för er som är intresserade av att veta när avsnitten kommer ut, följ mig gärna på sociala medier. Jo Ahlberg med ett ord på Instagram, Jo Ahlberg med två ord på Twitter, eller gå in och gilla Facebook-sidan som heter Veckans samtal. Nu tycker jag vi rullar avsnittet med Ebba von Sydow. The next stop's where I get off. Hur mår du, Ebba?
Ja, men bra faktiskt. Bra. Jag kör igång vårsäsongen av Go'kväll, så det är ganska mycket jobb med den just nu. Sitter själv och förbereder mycket intervjuer, bland annat med Christian Lok och med skådespelaren Simon J. Berger som är aktuell i Jönssonligan. De är några av de som kommer att gästa mig här. Så det sitter jag och jobbar med research och manusjobb nu ganska mycket. Och så har jag en bokdeadline här om några veckor som hänger över mig.
Men har du en 40 timmars arbetsvecka eller?
Nej, jag har nog aldrig räknat riktigt, och det skulle jag inte vilja göra. Det tror jag inte, nej.
Go'kväll, spelas det in uppe i Umeå eller?
Ja, men det gör det. Så jag har också bokat alla vårens Umeåresor, eller ganska många av dem. Det blir en del. Vi kör långa säsonger från, jag jobbar från januari till maj helt enkelt. Och är i Umeå då varje vecka.
När du gör research, jag kan bara relatera till mig själv nu när jag typ ska träffa dig. Då sitter jag ju några timmar så här. Sitter du ännu längre än några timmar när du ska träffa en speciell gäst? Eller hur mycket tid lägger du ner på research?
Ja, mer skulle jag nog säga. Och det handlar ju ofta om, men nu till exempel Christian Lok som kommer då nästa vecka till mig. Då vill jag gärna se hans föreställning som han är aktuell med. Och man ska få till sådana grejer. Jag sitter och tittar i arkivet, SVTs arkiv. Jag tittar mycket på tidigare intervjuer. Ofta är det så att de personerna som kommer till mig i soffan just då gör en hel del annan press och valsar runt i olika soffor och sådär. Då är det viktigt för mig att hitta en unik vinkel och prata om det där som inte alla andra gör, eller en liten sport kanske. Så det är mycket jobb med det faktiskt.
Men har du någon slags stab runt omkring dig som hjälper till på något sätt också?
Ja, men självklart, det är ju ett teamwork, så det är ju min del av jobbet. Sen så är det en redaktör för varje program då. Det växlar vilka det är. Men vi jobbar mycket tillsammans kring hela upplägget. Gästen är ju på något sätt ungefär 10-12 minuter av det här programmet på 45 minuter som är igår kväll. Så det är ju hela biten då. Och sen så är det också en person som jobbar med bara research och som gör en längre telefonintervju med gästen. Och som levererar då ett underlag till mig och så diskuterar vi utifrån det. Så det är en ganska lång process.
Men kan det vara någon gäst som du känner att den här gästen, jag är inte så intresserad av den här gästen, men som du måste liksom träffa ändå och prata med? För jag träffar ju bara personer som jag verkligen vill träffa.
Men vet du vad, det gör ju jag också. För att jag är väldigt delaktig i det. Vi ska faktiskt ha möte nu på onsdag och planera resten av hela våren. Och då sitter vi ju tillsammans hela tiden, jag och den som är ansvarig för alla bokningar och dryfta namn fram och tillbaka. Jag har en lång drömlista på namn. Jag kom massor med förslag. Jag kollade igenom hela vårens program för filmer, böcker, vilka som är aktuella. Och det har nog aldrig varit ett problem att jag inte har varit nyfiken på den personen, utan snarare att det finns väldigt många kvar som jag längtar efter att få intervjua.
Vem står längst upp i listan då?
Ja, men det faktiskt kan jag inte riktigt avslöja förstås, men nu så har vi en spännande vår framför oss. Vi hade också en grymt bra höst. Jag hade många samtal som jag var väldigt glad över, och bara att ha liksom allt från Jan Gio till Pia Sundhage och få göra ett längre samtal om dem i tv. Det är så unikt idag. I podcast och liknande görs det ju verkligen, men i tv-rutan så är allting så snuttifierat och klippt hela tiden. Skavlan är all ära, men räknar man ihop minuterna som en superstjärna får i Skavlan, så är det verkligen inte många. Det är inte mycket som hinner sägas. Och det tycker jag är trist.
Hur mycket tänker man på alltså det som syns i rutan? För att nu när du och jag sitter här, det enda vi kan, visst, vi kan prata hur mycket som helst om att vi ska hålla ögonkontakt för att bonda på något sätt, men hur stor spelar liksom den rollen in i rutan?
Den är jätteviktig, och det är ju också någonting som man jobbar med mycket, eller som jag jobbar med mycket, och man måste hela tiden utvärdera sig själv och därmed tvinga sig själv att titta varje lördag på resultatet. Vi har också igår kväll haft inne diverse olika personer med liksom expertis på just teater och den kontakten och hur man kan jobba med den och närvaron i rutan. Och ja, men det är viktigt och rätt svårt.
Jag kan verkligen tänka mig det. Är det stor press när man sätter sig i en soffa och ska intervjua någon så?
Ja, men nu vet jag att du till exempel, vi pratade om det här innan, du kan ju klippa i de här samtalen.
Mm, exakt.
Och det görs ju också i många tv-program, men det gör ju inte vi med det som jag jobbar med, utan det är helt oklippt rakt av då. Jobbar man inte med tv, jag vet inte om man ens tänker på det, men för oss som jobbar med det så är det en väldigt stor skillnad. Man kan inte få bort alla de där hummandena. Man kan liksom inte spela in i 30 minuter och sen ta de 10 bästa som görs i liksom sommarpratarna och nästan alla typer av pratprogram som vi ser idag. Där är det liksom best of som levereras till tittarna. Igår kväll så är utmaningen att allt levereras till tittarna. Och kanske också så här precis innan, ögonblicken innan, vad är viktigt och vad känns rätt att göra? Är det rätt att sitta och äta lunch länge med gästen och prata innan? Eller är det så att det förstör den där första gången känslan och att man plötsligt då gör, det gör att man kan inte ställa vissa frågor, och ibland är det precis tvärtom att man måste sitta länge och prata innan. Ibland så undviker då gästen kanske i korridorerna i största möjliga mån för att jag vill inte förstöra.
Nej, det där kan jag relatera till lite, att man sitter innan man slår sig ner här och man byter ord som man egentligen skulle vilja ha med i samtalet.
Mm. Ofta så har ju har jag i soffan där väldigt professionella gäster såklart, så de kan liksom svara nästan exakt likadant, läskigt likt, på en fråga som jag precis ställde innan då. Mm. Men för mig, jag är inte så proffsig, jag kan liksom spela teater, så för mig är det ändå svårt att skapa en naturlig reaktion. Jag är usel skådis.
Hur är det att arbeta på SVT? För jag hade förra avsnittet av podden hade jag Fredrik Wikingsson med. Och han jobbar ju på Kanal 5. Och han premierade just det här att ja, men visserligen nu har de en väldigt, de har väldigt speciell plats på Kanal 5 i och med att de är så stora. Men han berättade att de i princip kan komma med en färdig säsong och någonting och hiva det bara någon vecka innan och göra något nytt. Och att de liksom förstår det på Kanal 5. Jag kan tänka mig, nu kanske det är fel, men jag kan tänka mig att SVT är lite mer strikta. Stämmer det?
Alltså, det går inte riktigt att jämföra ens. Och sitta liksom och säga, jag ser inget värde i att man skulle jobba med något en hel säsong och sen hiva det när man har lagt så mycket kraft och energi och kärlek på någonting. Så det där är nog för mig snarare så att då har man ju varit tänkt fel från början och jag ser liksom inget värde i det. Men skillnaden är nog egentligen mest för mig att den typen av program jag jobbar med är liksom inte heller att man levererar en hel säsong att den är färdig, så jag kan inte riktigt relatera till det. The next stop's where I get off.
Du, om du själv skulle få beskriva vem Ebba von Sydow är, hur skulle du beskriva dig själv då?
Ja, men du får nog en ganska bra bild om du tittar dig runt här i rummet. Det är lite mycket olika projekt på gång och böcker som ligger överallt. En ställning med olika kläder. Ändå att jag försöker göra lite... här är ju egentligen ett gammalt cykelrum, kan man säga ett gammalt förråd. Men att jag har försökt att piffa till det där med blommor och ljus och lite fina tyger och målat om ljusblått och sådär. Mm. Det kanske är, och väldigt mycket som du ser, så här fina boxar och sådär, det är jag helt besatt av där bakom dig till exempel.
Just det, har du målat väggarna själv och så också eller?
Nej, det var några killar som var här och hjälpte mig med det. Mm. Tack och lov. Det är inte min starka sida. Men så som svar på din fråga, vem är jag? Så är jag nog ändå en hyfsat kreativ person som är en, usch så klyschigt, får man säga, doer. Jag kan inte komma på något bättre just nu, men jag är rätt bra på att få saker gjorda.
Mm. Definierar du det mer med ditt yrkesliv än privatliv, eller tycker du att de sammanstrålar på något sätt?
Liksom så många andra så definierar jag mig förstås väldigt mycket genom mitt yrke. Det måste jag nog säga att det gör ändå. Förstås sen jag blev mamma, förälder, så är det någonting som definierar mig också. Men det finns många pusselbitar och där är två viktiga sådana. Familjen och förstås yrkeslivet.
Det känns som att det är viktigt för dig just föräldraskapet.
Ja, nej men... det är det ju naturligtvis, eftersom det är något som för mig, liksom för så många andra, sätter perspektiv på allt. På ett väldigt sunt sätt. Saker som tidigare var liksom super, kunde vara tuffa nederlag eller stora framgångar, de blir inte riktigt lika viktiga när man har barnen som perspektiv.
Ja, jag kan verkligen tänka mig det. Det känns så långt borta för mig bara.
Ja, men precis. Men så är det 10 år som skiljer oss åt också.
Ja, så är det
mycket faktiskt som kan hända på dem.
Ja, exakt. Vi var inne på det lite innan vi slog på mickan här. Men du är från den härliga staden i Sverige.
Ja, men exakt.
Göteborg.
Mm.
Hur var det att växa upp där? Du kommer från Örgryte om inte jag missminner mig.
Ja, men precis. Jag växte upp alldeles vid Sankt Sigfridsplan. Så mitt i smeten helt enkelt. Man kan säga, för en icke-göteborgare så är det ju ändå i centrala stan. Där man hoppar på spårvagnen ner till Avenyn. Och så är man där på några minuter.
Det är väldigt fint där borta.
Ja, men det är det verkligen. Det är, och mina föräldrar bor fortfarande kvar. Jag har mycket släkt och en hel del vänner kvar i Göteborg också. Jag skulle faktiskt åkt ner på filmfestivalen nu om ett litet tag, men jag fick inte riktigt ihop det. Men jag försöker åka tillbaka. Och även om en högstadietid inte är något jag önskar min värsta fiende, det tyckte jag inte var toppen.
Varför då?
Nej, därför att jag tycker att man är så... det är en skör tid i livet på något sätt. Man är vuxen men ändå barn och... har alla dessa liksom drömmar och övertygelser om vad som är rätt och fel, och när jag nu sitter tillbaka på det så inser man att man var långt borta från det som många gånger kanske var det som jag sedan landade i. Men såklart en tid som formade mig väldigt mycket ändå. För mig var den tiden präglades av att jag började jobba med skrivande, musiken. Var enormt musikintresserad, jobbade med radio. Och det, så det var väldigt många bitar som var super kul verkligen och som jag älskade. Men också tufft tycker jag med så här, kompisar och allt sånt där. Att passa in kanske,
ja,
snarare.
Ja, jag förstår vad du menar. Men det känns ändå som att du har haft någon slags riktning redan sedan dess. För du har jobbat med det som du är intresserad av. Det har ju verkligen inte jag gjort exempelvis.
Nej, på vilket sätt har du inte det?
Nej, men när jag gick i högstadiet så hade jag ingen aning om att jag ville bli terapeut eller jobba med människor på det sättet, tror jag. Jag gillade idrott. Jag gillade att spela tennis. Du också, vet jag. Det var det som var min grej. Att du kunde spela tennis eller gå och spela fotboll. Eller så här. Men absolut inte det här.
Nej.
Eller att liksom träffa folk som man har träffat innan. Vissa
av dem,
och prata om ganska personliga saker. Det är ju ganska konstigt ändå.
Ja, det har vi ju då gemensamt. För jag tycker det också är väldigt härligt.
Ja, absolut, men konstigt ändå.
Ja, är det verkligen det? Jag tycker det är mer konstigt att inte vara nyfiken på att prata om personliga saker med andra människor.
Nej, jag tänker snarare så här.
Det är konstigt för mig.
Om du och jag skulle träffas ute på stan, då skulle vi förmodligen inte sitta och prata om din uppväxt. Alltså det blir ganska personligt ganska snabbt.
Mm.
Och det är ju konstigt, kanske fel ord att använda, men det är ju speciellt.
The next stop's where I get off.
Spelar du mycket tennis?
Ja, jag spelade ganska mycket tennis. Men tog väl egentligen upp det sen igen då. Jag spelade på GLTK i Göteborg. Och sen så tog jag upp det igen när jag flyttade till Stockholm. Jag flyttade hit tillsammans med en kompis från Göteborg. Vi började på juristlinjen, eller samtidigt då flyttade vi upp. Men annars så kände jag mig ganska ensam i Stockholm när jag flyttade hit. Och hade en gammal släkting som jag bodde inneboende hos och sådär, men inte så många kontakter. Min relation till Stockholm var att åka hit på novemberlovet och någon gång med klassen i nian och gå på museum, och jag hittade ingenstans och tyckte det var läskigt att åka tunnelbana. Jag tyckte att alla såg perfekta ut och hade blankt hår och tajta jeans och var supersnygga och lite skrämmande. Men då så ringde jag till en tennishall här utåt Gärdet och frågade om man hade några kurser. Och så började jag spela där och hitta lite tenniskompisar och sådär. Och sen dess har jag spelat. Så det var väl dels att ta upp sporten, men också att det var ett kul sammanhang.
Men är du individualist på något sätt?
Nej, det var nog därför jag slutade med tennisen faktiskt. För att jag trivdes inte så bra med att stå där helt själv med hela ansvaret så ensam på banan. Tennis är en väldigt, det vet ju du också då, en sport där man verkligen är aldrig bättre än sin senaste match eller liksom dagsformen. Det är ju ingen annan där ute, det är väldigt ensamt.
Mm, verkligen.
Jag trivdes inte så bra med det. Så jag är en grym dubbelspelare idag.
Jag kommer ihåg att jag spelade en tennismatch på GLTK. Det är väldigt fina hallar där tycker jag.
Ja, det var länge sedan jag spelade nu, men det är det ju absolut.
Det är grymt, men jag stortorsk åkte jag på.
Ja.
Jättegrym kille, ja. Men det hör inte till.
När spelade du mycket och tävlade och sådär? Eller?
Jag spelade väldigt mycket ett tag. Sen så åkte jag till Båstad och spelade lite.
Ja, det är ganska proffsigt.
Ja, jo, men ja. Jag var väldigt seriös och jag tyckte det var jättekul. Men jag fick en knäskada. Och sen så var jag borta i 10 månader och sen så, då är det ju för sent. Speciellt om man är som i den åldern, runt 14-15 där. Då kan du kan ju komma tillbaka på ett sätt, men du kan ju absolut inte komma tillbaka till samma. Det är mycket som går till spillo där de månaderna.
Ja, det låter som att du var på en proffsig nivå.
Nej, det skulle jag inte säga. Men jag tror det är seriöst i alla fall.
Mm.
Men nu efterhand så önskar man bara skulle fortsätta.
Mm.
Men
du får ta upp till Stockholm, det är roligt, även
ja,
här.
Ja, exakt. Nej, det borde verkligen göras. Du gick på Samskolan i Göteborg.
Ja, men precis.
Hur var det? För den har ju, jag hade många vänner som gick där också. Den har ju något, eller den hade i alla fall ett rykte om att vara lite snobbig.
Ja, men alltså, har den inte det fortfarande?
Ja, det kanske den har, jag vet inte.
Nej, vi är för gamla du och jag. Ja, nej, men jag gick där från förskoleklass och hela vägen till studenten. Så jag har ju tyvärr inte jättemycket att jämföra med där heller. Mm. Men för mig var det bra och jag trivdes väldigt bra. Och engagerade mig väl mycket redan då. Grejade med skoltidningar och elevrådet och annat och sådär. Men hade också ganska mycket vid sidan av skolan. Jag jobbade med studentradio och skrev för musiktidningar och liknande. Så skolan var mycket för mig, men inte allt.
Det känns som att du växte upp ganska tidigt. Det känns som att du har hunnit med så extremt mycket och du är 33, va?
Ja, men precis. Jag har ju hunnit mycket, det måste man ju säga. Men det är klart att jag väl också då har prioriterat bort saker som andra har gjort när jag har jobbat på. Kanske åkt till Paris ett år och pluggat franska och backpackat i Asien och rest runt och kanske inte funnit, men i alla fall letat efter sig själva i Australien och sådär. Jag har inte gjort någonting sånt.
Men du har bott i USA?
Ja, då pluggade jag ju och jobbade samtidigt, frilansade för tidningar och nättidningar här hemma och skrev för en lokal tidning där, jobbade med radio samtidigt som jag pluggade. Så jag har väl lärt mig genom åren att jag fungerar allra bäst när jag har mycket att göra, gärna flera grejer samtidigt. Det blir mest gjort då.
Borde du i Boston eller?
Ja, men precis. Jag läste på college där i ett år och jobbade då lite grann också.
Skulle du kunna tänka dig att flytta tillbaka någon gång?
Ja, men ett stort skäl till att jag valde att dra till USA var också att min syster som är 3 år äldre hade rest dit efter studenten och läste på college där. Hon träffade sen sin man där och blivit kvar där, så därmed har jag en stark relation till Boston då, där de bodde länge, och även New York, och nu bor de i Philadelphia. Så jag var där senast för några veckor sedan och hoppas åka dit snart igen och hälsa på.
Jag skulle vilja bo i Los Angeles då.
Ja, jag försöker tjata lite min syra ibland, men hon är helt oförstående för detta. Hon har blivit en inbiten Philly-bo helt enkelt. Mm.
Vad tror du att det har gjort med dig att du har bott där?
Och jag tror att jobbmässigt så är det en stor trygghet att ha språket så nära till hands. Jag vill inte på något sätt att jag är liksom flytande, men jag är trygg med amerikanskan, och det har många gånger varit en tillgång, bara som nu senast när jag jobbade med Nobelpriset och annat. Och sen så har det nog också ändå gett mig ett amerikanskt perspektiv i vissa fall på mitt på mitt egenföretagande och sådär. Jag har varit över på en del konferenser nu senast i våras på en executive women's conference, det är väldigt amerikanskt, men jag kan gilla det där självförtroendet som många amerikaner har, för att vara en sån som generaliserar supermycket nu då. Men det där gillar jag. Och ibland kan jag tänka så här, nej, nu måste jag tänka lite amerikanskt här. Så.
Tycker du att vi är för mesiga i Sverige?
Nej, det tycker jag inte. Men jag tycker att för mig så passar det att ibland ta med mig en dos av det där i ett viktigt möte eller en förhandling eller liknande. Våga ösa på lite. Vräka på så som amerikaner gör.
Mm. Hur gammal var du när du bodde i Boston?
Det var efter studenten.
Det var efter studenten? Mm. Okej. Okay. Och flyttade du till Stockholm efter du kom hem därifrån? Eller?
Mm. Sen läste jag lite mediekommunikationsvetenskap på universitetet i Göteborg. Och sen flyttade jag till Stockholm för att börja på juristlinjen.
Du har pluggat väldigt mycket, känns som.
Nej, men jag läste ju ganska kort. Juristlinjen hoppade jag ju av.
Varför då?
Därför att då fick jag vikariat på Expressen. Jag jobbade samtidigt som jag pluggade juridik på Sveriges Radio P3 som musikläggare. Och frilansade också från Expressen och skrev för dem. Och sen så erbjöd de mig ett vikariat, och då kände jag att det kunde jag liksom inte tacka nej till. Så jag har hunnit plugga en del, men jag skulle gärna plugga mer. Och hoppas väl kanske hinna med det. Om det lugnar sig lite framöver.
Hur långt hann du på juristlinjen?
Jag läste väl kanske 2 terminer eller någonting. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt. Men det var kul. Jag tyckte det var härligt med kombinationen av liksom alla dessa paragrafer och den tunga lagboken och många saker som är skrivna i sten, kombinationen av det och att man samtidigt alltid kan diskutera. Vi hade lite grupparbeten och sådär, det tyckte jag var superkul att man liksom hela tiden argumenterar och hittar olika sätt att tolka det här ganska torra, stela på. Det är spännande med juridiken. Och idag så jobbar jag ju mycket med avtal och förhandlingar och liknande. Och jag har nytta ändå av det som jag lärde mig där, skulle gärna läsa mer av det.
Kan du hoppa på om du skulle vilja igen? Eller har du gått för lång tid nu?
Och det vet jag inte. Men skulle jag plugga någonting nu direkt så skulle jag nog inte hoppa på juristlinjen igen, utan snarare kanske läsa litteraturvetenskap skulle vara kul. Någonting som har med språk att göra. Någonting åt det hållet. Genus. Ja. Något åt det hållet.
Men juristlinjen, det var på Stockholms universitet?
På Stockholms universitet, precis.
Ja, intressant. Jag har en vän som jag pratade om innan här. Men han har pluggat juridik i Uppsala. Men han flyttade till Stockholm nu och han är på upprop på SU på juristlinjen nu.
Mm-hmm.
Så han har kommit in då, fast han är okay. På upprop då. Så det var ju kul.
Ja, men vad roligt.
Ja. The next stop's where I get off. Du jobbar alltså som musikredaktör på P3?
Musikläggare, ja, musikredaktör.
Vad gör man som musikläggare? Eller väljer man ut vilken musik som ska spelas eller?
Ja, men precis.
Okej.
Så det är ju världens roligaste jobb.
Ja, det måste ju vara helt fantastiskt.
Ja, det är jättekul.
Men har du alltid haft det här musikintresset?
Ja, men det har jag växt upp med och ja, alltid haft.
Men hur väljer man då? För att ibland när du lyssnar på radio, då kan jag känna så här, nej, alltså det är helt värdelöst det man lyssnar på ibland, emellanåt. Eller så går det bara inte ihop med det man själv tycker är härligt. Men hur väljer man ut låtar? Väljer man bara det som man själv tycker är härligt att lyssna på? Eller väljer man det som man tror att alla andra vill lyssna på?
Men så som jag jobbade så var det ju med P3 då var det olika program, alltså folkradion eller ett program som handlade mer om samhälle eller samtal, människor. Man måste liksom anpassa musiken lite beroende på vad det är för typ av innehåll förstås. Och sedan då, eftersom det är Sveriges Radio Public Service, är det också viktigt med mixen och vi hade möten varje vecka eller två gånger i veckan tror jag till och med det var, där vi då gick igenom olika spellistor och hur mycket olika låtar ska rotera, A, B och C-listor och liknande. Så det var liksom lite ett pussel helt enkelt och en dos eget tyckande och kreativitet. Men det var jättekul. Idag så ser det ju inte riktigt likadant ut med Spotify och så som musiklandskapet har förändrats. Men jag lyssnar gärna på P3 fortfarande när jag sitter i bil eller liknande.
Finns det ett sånt SR-arkiv eller något liknande?
Ja, men det fanns det i källaren där man kunde gå runt och rota bland skivor. Ja, det var precis så som man föreställer sig. Väldigt roligt.
Så man kunde gå ner och så bara kika på massa, typ, inte vinyler, men typ CD-skivor då?
Ja, absolut.
Okej, så kunde man plocka fram någon och bara, vad är det här? Och så slänga på den och så lyssnar man på det.
Ja, men helt klart.
Det låter ju jätteold school verkligen. Mm. Tror du det är så fortfarande där?
Nej, det hoppas jag verkligen inte. Nej. Men det kanske i och för sig, det kanske finns ett värde i det. Att det finns kvar lite grann. Men för min egen del så har jag i alla fall skrotat mina CD-skivor.
Du kör Spotify istället?
Ja, det gör jag. Men också att se till att liksom, såklart jag har sparat några grejer som var något speciellt sådär. Men ja, annars så inser jag att det är inte CD-skivorna som jag kommer slänga in. Liksom.
Du jobbade på Expressen och sen så blev du chefredaktör för bilagan Fredag eller?
Mm.
Var det så det började?
Nej, utan jag började då som frilansare och knegade på där och skrev massor med recensioner och reste runt över hela Sverige och skrev konsertrecensioner. Och sen skivrecensioner och artiklar och som en frilansare. Och sen så fick jag ett vikariat och så blev det en tjänst ledig då som ansvarig för fredagsbilagan. Och då började jag jobba med det.
Hur kom det sig att du fick den då?
Ja, men därför att jag sökte den förstås. Och den blev ledig och så som en vilken jobbansökan som helst egentligen presentera mina idéer för hur vi skulle göra och varför jag var rätt kvinna för jobbet.
Vad var idéerna då?
Men idéerna var att vinkla fredagsbilagan mer mot mode, shopping, livsstil, då den tidigare hade varit inriktad liksom tungt på musik och krog och ganska grabbig attityd. Och det fanns förstås också en vision från andra håll, att, från ledning och liknande, att göra någonting annat av den. Och då passade det väl med mina tankar också.
Hur gick det rent försäljningsmässigt för den?
Ja, men det gick bra. Det var väldigt roligt och väldigt kul tid. Så, för att vi var ju alltid ett race mot Aftonbladets klickbilaga som då heter Puls. Vem hade de på omslaget? Hur kunde man sälja lite?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lite bättre än förra veckan och hela tiden experimentera, testa nya omslag. Det var en väldigt snabb tidningsmakande och liknade väl egentligen mer liksom det, den typen av journalistik man idag gör på nätet. För att vara hela tiden att utvärdera, förbättra, tänka om, tänka nytt.
Vad var det som sålde mycket då?
Ja, det där är fortfarande en magisk gåta på något sätt som ingen riktigt har knäckt ännu. Och man kunde väl alltid se trender, men jag menar, rätt vad det var så kastas allting omkull igen. Ska det vara en tjej eller kille, blondin, brunett, ska man dra på på det ena eller det andra, alltså, det var hela tiden så många saker som spelade in, tror jag, och det var därför det var roligt också, att det finns ingen enkel lösning.
Hur gammal var du när du fick detta jobbet?
Men när jag jobbade med det var jag nog ungefär som du nu då, tror jag.
Det är ju ungt, alltså jag skulle nog inte känna mig redo för något sånt stort ansvarsområde.
Tror du inte det?
Nej, verkligen inte.
Ja, jag tror du skulle kunna jobba med något sånt.
Nej, men det känns som det är väldigt stort ansvar.
Ja.
Och att man liksom blir på något sätt ansiktet för vad tidningen producerar.
Mm.
Så att om det skulle gå åt helvete så skulle det vara du som fick skiten.
Mm. Och eller? Vad är det värsta som kan hända då, tänkte jag då.
Mm. Ja, det är väl så man bör tänka då.
Ja.
Och det är ju att du får kicken då.
Det är inte så farligt många gånger, utan att då får man ju se till att göra om och göra rätt. Och att tro att men så går det till i amerikanska filmer liksom, att du får kicken för att det går dåligt plötsligt. Det är ju ett arbete hela tiden.
Mm.
Och det insåg jag väl i och för sig då, att just lära mig att tänka, vad är det värsta som kan hända? Ja, men det är att vi får göra det bättre nästa vecka. Och vi kör på här och jag gör så gott jag kan. Och någonting gör jag rätt, för att det går också ganska bra. Men kanske var det lite amerikanskt självförtroende också som jag hade med mig från att ha pluggat i Boston, att jag faktiskt vågade anta den utmaningen. Och sen också då på Veckorevyn som jag tog över som chefredaktör efter fredagsbilagan, att även där faktiskt våga anta utmaningen när jag dessutom fick frågan. För lite så tror jag att jag tänkte redan då och tänker än idag, att om de nu frågar mig så vill de ju uppenbarligen ha min kompetens och liksom det, den jag är till detta. Och då får de det.
Och då var du 24 när de...
När jag jobbade med Veckorvin, precis.
Hur var det då? Till skillnad från fredagsbilagan?
Kanske att jag ändå tyckte att det var roligare att jobba med fredagsbilagan, därför att det var en bredare och mer blandad målgrupp. Veckorvin var ju väldigt nischad mot unga tjejer, 16-25 ungefär. Sveriges då största tjejtidning. Så brett förvisso, men ändå en målgrupp som var mer nischad. Jag har alltid trivs bättre med ett bredare tilltal. Som exempelvis nu med Godkväll och de program vi gör för SVT. Det är också ett brett tilltal och det tycker jag är roligt.
På vilket sätt skulle du utveckla Veckorevyn?
Det handlade ganska mycket om att ta över och förvalta det som var. Och också att stoppa ett skenande tåg som Veckorevyn var, liksom väldigt många andra, nästan alla andra tjejtidningar då. Och som jag fortsatt sedan dess. Att de minskade väldigt, inte väldigt mycket kanske, men liksom långsamt, men hela tiden minskade i försäljning och räckvidd.
Mm.
Och också inflytande. Veckorevyn har ju alltid varit en, genom tiderna, en liksom opinionsbildare och en viktig röst i debatten som har varit kaxig och vågat liksom stå upp för unga kvinnor, men kanske på ett lite... Ja, ibland har det hamnat lite snett sådär, men att förvalta det och ta det in i bloggeran och så. Men det är en tuff utmaning som är kvarstår än idag.
Du startade även Blog Awards ju.
Mm, jag har bloggat sedan 10 år tillbaka och det är något jag är väldigt stolt över faktiskt. Och det är roligt att det faktiskt finns kvar och att det blev många som... apade efter och gjorde samma sak. Det är sånt där man själv kan vara lite nördigt glad över, i sitta i sitt kontor och fnissa lite åt att det är roligt att det kom så många efter och fortfarande gör.
Ja,
men min vision med det och min idé var just att skapa en arena för och ett forum för bloggare där vi kunde prata om allt från hur man bli bättre på att förhandla, få bra betalt eller åtminstone rätt pengar för sitt arbete, bli tagen på allvar och att också nätverka sinsemellan, för det är en ganska ensam bransch där. Många är sin egen lilla ö där med sin blogg och så ses man inte så mycket, och det var ju väldigt, väldigt uppskattat.
Men var du en av de första som började blogga?
Ja, men riktigt, jag var tidig liksom med det, absolut. Mm. Väldigt tidig.
Hur var det liksom då? För nu känns det alltså absolut inte att alla har sin egen blogg, men det känns som att det har ju verkligen eskalerat och blivit en stor, stor grej. Och folk använder det nästan som en dagbok på något sätt.
Nej, men då, jag jobbade på Expressen då och vi var ett gäng journalister som började blogga då, eller fick testa på det. Och jag har alltid tyckt att det har varit viktigt och roligt att experimentera med nya kanaler. Samma sak med Twitter, Instagram och liknande, bild- och textflöden. Och för att också kunna, men det är ju kreativa kanaler på något sätt och det tycker jag är roligt, det ligger i linje med det jag gör. Och bloggen var precis också så, ett snabbt skrivande där man snabbt kunde få respons från läsare. Det är klart att jag ville testa det.
Hur mycket hat är det när man har en så stor blogg?
Ja, men det är ganska mycket.
Det är så.
Ja. Och efter 10 år så har det varit enormt mycket förstås. Om man skulle räkna ihop alla hemska kommentarer och allt näthat som jag har råkat ut för. Oj, det vill man inte ens tänka på.
Men alltså, påverkar det inte för att...
Det blir en stor soptunna för det.
Ja, men exakt. Men jag kan ju bara, nu visserligen väldigt, väldigt litet jämfört med vad du har varit med om. Men om någon skriver någonting... Inte taskigt, men någon liten gliring bara angående podden. Jag tar ju åt mig, även fast man säger kanske att ja, men jag bryr mig inte vad andra tycker. Men det är, alltså...
Nej, fast jag tror att det är bra. Jag tror att den dagen du börjar säga att du inte bryr dig, då vet jag inte om du gör ett lika bra jobb längre.
Nej,
för att det är viktigt. Jag tycker ju samma sak gäller mig som för dig där. Att det är en tillgång och man ska vara stolt över att man faktiskt tar åt sig och... är en människa som har känselspröten ute på det sättet.
Mm, jag menar mer liksom att liksom kunna ta kritiken på ett konstruktivt sätt på något sätt.
För någon som säger att vilken människa kan det å andra sidan? Det vore ju omänskligt. Tycker du inte det?
Ja, men om du har en blogg och så är någon som skriver till dig att fan vad dålig blogg du har.
Ja.
Visst, om du tar åt det men du inte kan göra någonting av det, då är det väl ingenting att ha.
Nej, just den där kritiken var väl inte varken så här.
Nej, men du förstår vad jag menar. Om någon skriver liksom att ja, men, du är jätteduktig men det här inlägget var lite väl någonting.
Ja.
Då kanske man kan säga ja, det kanske var lite någonting.
Ja, och ofta så tycker jag att man får se till sig själv. Är det så att du tar åt dig av det så kanske det ändå låg någonting i den kritiken. Och kanske man funderar lite på det och tar med sig det.
Mm.
Så jag tror att det gäller bara att inse att man är människa och ser det som en tillgång att man tar åt sig. Blir ledsen och så. För att den dagen du inte gör det, då tror jag att man behöver en reality check.
Det är väl så. Alltså, att man bryr sig, det betyder ju att man är mån om det man producerar också.
Ja, jag kan ibland tänka så här, åh, det vore härligt att bara lära sig hur man ska hantera kritiken och skaka av sig allting. Men det var nog faktiskt någon läsare som skrev det i en kommentar också och påminner mig om det just, att det är ju en tillgång, det är ju någonting bra det där, att man faktiskt blir ledsen och är människa, för det är ju, eller människa är vi alla, men är har liksom den kontakten med sina känslor på något sätt, att man det är helt okej att känna så.
Men då är du även för kommentarsfält sånt. För jag vet att det har varit en stor debatt liksom på bloggar eller på tidnings.
Ja, nej gud, det tycker jag är en märklig debatt. Det är ju hela charmen med den typen av journalistik och den medieformen. Kommentarerna är ju har ju också ett väldigt högt läsvärde i en blogg som min. Jag ser ju på statistiken att det är väldigt många som just går in igen för att de vill läsa kommentarer, de vill läsa svar, de vill ha svar från mig. Så utan det så blir det ju stendött.
Mm. Hur mycket svarar du andra människor?
Det gör jag ganska mycket.
Hur viktigt är det för dig?
Jag ser det som en del av formen och som sagt en del av flödet som uppenbarligen har ett högt läsvärde.
Mm.
Och då vill jag göra det.
Har du liksom en stor, jag vet inte om man kan kalla det nu, men har du en stor liksom fanbase, om du förstår vad jag menar? Liksom en skara som följer dig väldigt tätt?
Ja, jag tycker det. Allt är ju relativt liksom. Men det roliga är med den att det är väldigt många som har följt mig länge. Sen Expressen och genom Veckorvin. Och som köper och uppskattar böckerna som jag gör. Och skriver och artiklar och annat. Så det är ju väldigt roligt. Det känns ju lite som kompisar då. Och när man får mejl och så från någon som kanske har följts åt och också har fått barn och ungefär samtidigt och liksom skriver kanske ibland ett längre mejl och berättar lite om sitt liv. Man får en glimt från en helt annan som har följt med på distans någon helt annanstans i världen eller i landet. Det är ändå väldigt häftigt.
Du som skriver väldigt mycket om mode och sådär, kan du liksom recensera folk på stan? Eller exempelvis då mig, jag sitter här över, kan du tänka liksom att ja, fin skjorta men vilka byxor han har till det?
Nej, jag gör inte det. Jag jobbar liksom inte med mode på det sättet. Utan det är möjligtvis på stan såklart att jag ser folk som inspirerar. Och inte för att man gör det så jättemycket så i Stockholm så här års. Om jag ska vara ärlig, det är liksom mest tjocka jackor och vinterkappor och alla är helt gömda. Men nej, jag har aldrig riktigt känt att jag går in i ett rum och recenserar folk i huvudet så. Det är inte det jag ser till riktigt. Jag är mer intresserad av nu är det galasäsong med röda mattor, den typen av trender och klänningar och kläder som ligger massvis med timmar och handarbete bakom. Det tycker jag är spännande. Jag tycker också det är spännande med stil, en svensk stil, har vi en sådan, hur klär vi oss i det här landet och varför, och den typen av strömningar, det tycker jag är roligt. Och också förstås så här, vad säger kläder om oss själva och ja, det vore spännande.
Vad tycker du att det säger då?
Grotta ner sig ännu mer. Ja, men det är just det där som man alltid funderar över. Om det är någon som utmärker sig mycket. Det kan ju sig tänka på en fest eller liknande. Hur tänkte hon och varför valde hon att klä sig så? Och varför valde han att sticka ut så mycket? Och det kan jag bli nyfiken på och vilja prata mer om med folk.
Tycker du att man kan ha en tråkig klädstil?
Jag tänker nog sällan på tråkiga. Jag tänker snarare på folk som sticker ut eller som inspirerar.
På vilket sätt då?
Ja, just att de vågar då kanske bryta klädkoder eller gå utanför mallen för hur man ska göra i olika sammanhang. Som när jag jobbade på Nobelfesten till exempel, så såg jag där en kvinna mot slutet av kvällen runt borden som hade liksom något helt annat på sig än alla andra, någon röd fjäderboa eller något liknande och en helt makalös klänning. Hon försvann i vimlet, men henne hade gärna velat fråga hur hon tänkte.
Okay. Satt du upp och kollade på Golden Globes?
Ja, jag var faktiskt vaken till typ en kvart innan det började och sen så somnade jag i soffan. Så jag gjorde istället en recension i bloggen dagen efter. The next stop's where I get off.
Du var inne på det, men 2010 så började du på SVT, va?
Mm, just det.
Var det då du började med Kungliga bröllopet? Eller du
exakt.
Skrev på för det? Mm.
Så då sa jag upp mig från Bonnier och så startade jag mitt eget företag.
Hur var det då att börja där?
Det var ett jättestort steg för mig och då rätt läskigt. Men i efterhand är jag förstås superglad att jag tog det steget. Och har inte ångrat en sekund. Och jag var också lite mätt på tidningsbranschen. Och jag hade jobbat med kvällstidningar, med magasin, bilagor, nätupplagorna. Och kände mig rätt färdig med det. Och redo för någonting nytt. Och då kom ett erbjudande om tv-jobb som ett brev på posten.
Hur hårda tyglar har man när man arbetar med ett kungligt bröllop?
Så jag har också jobbat med exempelvis en OS-invigning i London.
Ja.
Och det skiljer sig inte jättemycket faktiskt. Det är samma med Nobelfest och den typen av stora sändningar som är lägereld tv som samlar folket. Det är rätt likt alltså, på det sättet att det är förstås supernoga att allting är in i minsta detalj, välförberett, korrekt och en stor lyx är också att det är alltid så grymt duktiga personer som jobbar på alla fronter från bildproducent till projektledare, redaktör, skripta, rekvisita, scenografi, alla är liksom bäst i klassen verkligen. Och för mig som kom in i tv då för första gången så var det ju såklart en innest att få komma in i ett projekt där det var bara fantastiskt duktiga personer på alla poster och därmed väldigt lärorikt. Men om man ser till din fråga om hur hårda tyglar det är så var det egentligen aldrig något som var som man pratade om på det sättet, att vad man inte fick göra, för det är så jag tolkar det, om du säger tyglar, alltså restriktioner, utan det var snarare hela tiden en diskussion om hur vi gör det så bra som möjligt och ser till den stora publik vi trodde att vi skulle nå också gjorde, för det är just att liksom, man måste ge de som älskar den här typen av sändningar och som förbehållslöst tycker att kungafamiljen är fantastisk. Och sen så ska man också tillfredsställa de som är nyfiket intresserade, de som kanske inte tycker att monarkin är toppen men som ändå tittar, för att det är ändå det statsskick vi har. Det gäller liksom att göra det balanserat och riktigt grymt jäkla bra.
Vet du vad tittarsiffrorna var då?
Alltså jag minns inte nu. Men det var väl på det kungliga bröllopet, när vi pratade om det, så var det över 2 miljoner. Men jag kan inte svära på det.
Nej. Kommer det några som helst önskemål från kungafamiljen på vilket sätt saker och ting ska hanteras?
Ja, alltså inte till mig direkt då. Då är det nog snarare till projektledare eller kanske högre chefer och sådär. Men jag vet inte. Men det är klart att när det är ett kungligt bröllop så är det ju ändå deras bröllop som ska tv-sändas. Så det är ju, man får väl verkligen hoppas att de har mycket önskemål, för de är ju ändå så att de då gifter sig. Och som alla brudpar så vill man ju styra över det en hel del själv. Och vi tv-sänder ju på något sätt. Det är inte så att som SVT att man arrangerar ett bröllop, utan det gör ju kungafamiljen och hovet. Sen ser vi de som tv-sänder.
Har du träffat kungafamiljen någon gång?
Jag har ju inte gjort några intervjuer med dem. Mm. Som året med kungafamiljen och sådana här program. Mm. Det har inte jag jobbat med ännu. Det skulle vara väldigt roligt.
Mm. Så att du kollar på det här dagen.
Du kollar på det? Mm. Ja, vad tyckte du då?
Alltså jag kollade delar av det. Men det är ju intressant. Speciellt med liksom...
Vad är det du tycker är intressant?
Att det känns som att allting är regisserat.
Mm.
Tycker jag. Och det kanske blir så när man är så bevakad hela tiden.
Mm. Men jag... Vad skulle du ställa för typ av frågor då?
Nej, men det är nog inte, snarare inte vad jag ska ställa för frågor. Jag tänkte mer på när de var på, heter det Soliden eller?
Mm.
När de var där och liksom... Jag tycker liksom... Jag vet inte,
de promenerar där fram och tillbaka i parken.
Ja, men lite så. Det känns som att de är så medvetna om allting hela tiden. Och det är de ju också.
Mm.
Och även när Sofia heter hon, va?
Mm.
När hon satt och pratade där. Det känns verkligen som att hon liksom... Hon har blivit tyglad till att säga vissa saker nu. Mm. På något sätt. Och visst, det kanske är så det måste vara. Men det känns ändå lite tråkigt tycker jag.
Mm.
Vad tyckte du själv?
Mm, nej, men jag... utöver att jag gärna hade jobbat med det själv då, och att jag också känner Sara som gjorde programmet, som jag har jobbat med också tillsammans med, så tyckte jag väl att jag, journalisten i mig, vill alltid liksom fråga. Jag tycker då snarare att jag hade velat ställa följdfrågor och andra frågor till dem. Det hade varit roligt. Jag tycker att det var mycket det är fantastiskt och det är härligt. Och det är klart att man svarar det om man får frågan då, hur är det att få barnbarn? Ja, men det är fantastiskt. Vad är det som är fantastiskt? Är jag nyfiken på. Och när prinsen säger då till Sofia, eller om Sofia, att åh, men hon är så, hon har fötterna på jorden. Då kliar det mig på något sätt. Vi har frågat så här, men hur då då? När visar det sig? På vilket sätt? I vardagen? Det tycker jag är spännande. Men det är ingenting som bara är spännande med kungafamiljen för mig, utan för alla som jag intervjuar. Och alla människor som jag träffar. Men det är ju också därför jag jobbar med det jag gör såklart. Att jag tycker alltid att man vill fråga lite mer.
Mm.
Och just komma bortom de här, det är fantastiskt. På vilket sätt? Hur då?
Mm, exakt.
Det är alltid väldigt bra frågor.
Vad tycker du om personer som är emot monarkin?
Alltså jag själv är väl varken liksom för eller emot, utan jag tycker att det är spännande som fenomen att bevaka. Så jag har mött förstås, eftersom jag har jobbat med det jag har gjort, så har jag mött starka, eller personer med starka åsikter både för och emot genom åren. Väldigt starka sådana som de gärna har dryftat med mig då. Och jag har respekt för allas åsikter om det, måste jag säga, och full förståelse. För att man kan liksom älska det och tycka att kronprinsessan är en otroligt bra förebild och någon som inspirerar, till att man kan tycka att det är hopplöst och omodernt. Jag förstår båda.
Men varför engagerar det så mycket? Alltså jag kan ju förstå att man tycker att det är omodernt och sådär, men den debatten som är emellanåt känns det som att folk verkligen blir upprörda.
Ja, men det är det som gör att det är så roligt att jobba med det journalistiskt, att väcka så mycket känslor. Det är därför jag tyckte att det var så kul 2010 och tyckte nu senast med prinsessdop och prinsess Madeleines bröllop, att det också är så roligt, för att det engagerar verkligen så. Det slår aldrig fel på vilken middag eller vilken fest eller vilket sammanhang den sitter, så är det alltid så att folk har åsikter om det, och då är det roligt att jobba med det journalistiskt.
Mm.
Med saker som engagerar.
Jag tycker det är väldigt intressant, eller lite nytänkande, exempelvis när prins var med i Helenius hörna.
Mm.
Att det går mot den utvecklingen att vår prins ska sitta i en fredagskvällssoffa, om man säger så.
Ja, Kronprinsessan har ju varit med i Sen kväll med Lok och Christian Lok, så helt just nytt det. Är det blir för sig inte.
Nej, det kanske inte i och för sig.
Men
nej,
det är klart det. Att de behöver också press, de behöver också synas och vara relevanta. Och det var uppenbarligen ett briljant sätt att göra det på, för väldigt många tittade och det var väldigt mycket positiva reaktioner.
Men tycker du att de ska vara tillgängliga?
Ja, men som journalist och med uppdrag för SVT så vore det ju idiotiskt att säga någonting annat. Och förstås så tycker jag att det vore väldigt roligt om vi fick göra intervjuer av den typen oftare. Och som jag sagt här tidigare, men jag tycker det finns många frågor jag vill ställa och också om deras arbete. Jag tycker lätt att skulle kunna göras en dokumentärserie på några halvtimmar om hur de faktiskt arbetar under året. För det vore spännande och det är många som skulle tycka var kul att se.
Mm. Jag skulle vilja se lite mer, lite kanske som du är inne på, lite mer djupgrävande när det kommer till kungafamiljen.
Mm. Men när man sammanfattar ett helt år för en hel familj på en timme så blir det såklart svårt.
Mm. Jo, absolut. Nu ser du. Men det är som sitta i en timme går kväll med kungen.
Mm.
Det skulle vara...
Det vore härligt. Han får gärna komma.
Han kan få sitta och prata lite fritt. Det skulle jag uppskatta.
Mm.
Du, Ebba, är det någonting som du skulle vilja göra mer av?
Jag skulle vilja skriva fler böcker och jag har tid till det. Kanske också säger nu för att jag har en sån hemsk deadline som bara hänger över mig. Som jag inte riktigt vet hur jag ska få till. Men det hoppas jag blir mer av den saken. Mer skrivtid. Och sen så har jag tv-drömmar fortfarande och utmanar mig själv ännu mer i att göra bättre intervjuer i rutan. Det är sånt nyårslöfte jag har nu för 2015, att nu ska det banne mig bli ännu bättre intervjuer. Tittat lite på Jimmy Fallon här senaste tiden och andra strålande talkshow hosts som just vågar gå utanför mallen om det förväntade, och det är härligt.
Vem tycker du är den bästa i Sverige?
Den bästa i Sverige? Ja, jag måste faktiskt då vara lite amerikansk och säga att de bästa intervjuerna görs faktiskt igår kväll.
Mm.
Det är ingen som slår oss på fingrarna vad gäller bra samtal, bra tv-sända samtal.
Du vinner lite på det, men du har skrivit tre böcker.
Ja, är det inte fler? Den här, två av de kokböckerna, och så gravidboken, det, och så stilboken, och så kungliga boken. Nej, men det är nog fem faktiskt.
Är det två kokböcker?
Ja.
Okej, de har
och fler blir det.
Ja, det är så.
Mm.
Men hur mycket jobb är det att skriva böcker?
Ja, men det är ungefär årslångt projekt. Ett år, ett och ett halvt ungefär. Från ax till limpa med en bok.
Det är ändå rätt mycket ju.
Ja, så då kan du tänka dig hur det är nu när jag har två veckor kvar till skarp deadline.
Exakt. Och här sitter vi och pratar.
Ja, men detta hade vi ju bokat sedan länge. Mm. Men nej, det är svettigt i ett sånt här läge. Det måste jag erkänna.
Ja, men jag kan verkligen tänka. Men är det liksom kreativt? Alltså, stimulerar du dig på något sätt?
Med ja, det är det verkligen. Och också bloggen, för att bara återvända till den. Att den är ju verkligen ett sätt att tvinga mig själv att hela tiden skriva. Och det är bra också. Något annat som är bra för kreativiteten är att det är lite kallt. Känner du det här att det är det nu?
Mm.
I mitt lagkontor här. Jag läste att det ska vara bra.
Är det så?
Ja, men...
För att det ska vara kreativt?
Nej, men kanske mer att man inte ska somna. Vet inte.
Ja, då kör jag kaffe istället.
Ja.
Är det någonting som vi inte har pratat om som du trodde att jag ville prata med dig om? Eller som du vill prata om?
Nej, det är ju alltid spännande så här att bli intervjuad, för att jag hela tiden intervjuar andra. Så jag lämnar detta i dina trygga händer att utvärdera så att vi har pratat om allting. Men det är svårt att bli intervjuad och jag trivs ännu bättre med att intervjua själv.
Ja,
men, det är härligare när jag ställer frågorna, tycker jag. Då har jag kontroll.
Ja, men recenserar du exempelvis vissa frågor som jag ställer? För jag... Helt ärligt, min nyfikenhet gör ju att jag frågar frågorna jag ställer. Men kan du recensera mina frågor i huvudet? Liksom att, varför ställer han det så? Varför ställer han inte så här? Liksom bara lite snabbt så här.
Det gör jag förstås hela tiden. Så, men Eller de gånger jag blir intervjuad så tänker jag ju då, skadad som jag är i mitt yrke, att vad tänker han då gå vidare med det här resonemanget och hur får vi detta till ett bra samtal och varför ska detta bli roligt att lyssna på? Så är det ju. Det är en yrkesskada. Men som recension av detta då och knyta ihop det, också viktigt att knyta ihop det, eller hur?
Ja.
Så tycker jag att jag tyckte att du har förberett dig mycket väl och ställt bra, öppna, vettiga frågor. Våga sedan nörda ner dig i ett ämne och prata på om det. Vi kanske kunde prata på ännu mer om tennis till exempel, eller om Göteborg och hur det präglar en. Alltså våga välja väg och bara prata om en grej. Det är också rätt kul alltså.
Ja, jag känner ofta att när man pratar om ämnen så sitter man hemma och tänker, jag måste fråga Ebba om det här och det här och det här och det här. Och så har man ofta ungefär en timme på sig. Och så vill man liksom hinna med alla saker, så ibland så känner det som att man skulle vilja sitta ännu längre. Eller?
Ja, men då ska jag säga att välj hellre bort då. Kill your darlings. Mm. Det blir ofta mer spännande om man liksom bara riktigt går på djupet i några frågor. Man kan liksom verkligen utifrån få ämnen så kan man få reda på mycket om en människa, tycker jag ofta.
Mm.
Så här, ja men hur har det format den och varför och hur präglar det än idag liksom, och vad säger det om en, och återigen det där vi pratade om med kungafamiljen, du vet, så här, hur då, varför, mera, längre ner. Men nu frågar du om en recension, så nu hoppas jag att du inte tar det så.
Nej, absolut inte, nej, jag är bara jätteglad det.
Kritik?
Nej, absolut inte.
För att jag tyckte det blev väldigt bra.
Ja, vad kul.
Och vad roligt att få vara med.
Jag tyckte det var väldigt kul att sitta ner och prata med dig en stund. Tack så jättemycket för att du tog dig tiden till mig.
Ja, men tack själv. Talk about it, you may rather be choking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out, the next stop's where I get off.